radio. Militärflyg från Ryssland uppges ha kränkt Estlands luftrum idag.
Efter den ryska kränkningen av Estlands luftrum höjs röster om att NATO agerat för svagt.
Hade det här varit i händerna på esterna, då hade det kanske sett annorlunda ut.
Men ett högt tonläge mot Ryssland kan också vara farligt.
Då finns det ju ingen återvändo.
Det här är ett extra avsnitt av Gräns om varför ingen skjuter ner de ryska stridsflygen. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Ryska jaktplan flyger in över Finska viken. Det är MiG-31 från 80-talet. Världens snabbaste flygplan. De bär jaktrobotar under vingarna.
Jaktroboten är ju en vapentyp som ska användas mot andra flygplan i första hand.
När planen tas in på Estlands luftrum omringas de av både finska men framförallt italienska plan som sköter flygbevakningen över Estland. Ändå hänger de ryska piloterna kvar i förbjudet luftrum i 12 minuter. Johan Hovinen är överstelöjtnant och arbetar på Försvarshögskolan.
Om man tittar på när Ryssland har kränkt Polen ner i Kaliningradregionen eller när de kränker finsk luftrum eller estnisk luftrum tidigare, så det rör sig om kanske en minut eller två minuter. Men just det här 12 minuter är ju väldigt extremt.
Men bara för att det inte är vanligt att ett flygplan kränker ett luftrum så här länge så behöver det inte vara särskilt svårt. Och det är såklart mumma för Ryssland att få se hur de italienska stridsflygen, som är ganska nya i området, agerar.
Och då fick man också en möjlighet att mäta upp tiden, hur lång tid det tog innan de var framme på plats, vad de kunde göra, vad för typ av insats.
Det här är den värsta kränkningen över Estland sedan landet gick med i NATO för över 20 år sedan.
Was a very clear provocation. That's why we are calling as well Article 4.
De flesta, inklusive Estlands utrikesminister som vi hörde här, är övertygade om att det här var en medveten provokation från Ryssland. Men Ryssland förnekar allt. Och Estland aktiverar NATOs artikel 4, vilket då betyder att medlemsländerna ska samlas för att diskutera hur de ska svara på den här kränkningen.
Mm, och det där händer ju inte så ofta.
Nej, det är väl typ 9 gånger det har hänt.
Sen kan det då leda fram till att ytterligare beslut tas för att stärka till exempel det estniska luftförsvaret med ytterligare flygplan. Alternativt är att man då kanske med olika typer av sensorer som radarsystem eller till exempel ett luftvärnssystem också ytterligare tillförs.
Russia is testing how far they can go. We must show no weakness because weakness is something that invites Russia to do more.
En som vill se hårdare tag mot Ryssland är ju Kaja Kallas. Hon är EU:s toppdiplomat och dessutom före detta premiärminister i Estland. Och det kanske inte är så konstigt att känslorna är starka just nu. Det var ju bara, vad är det, ett par veckor sedan som det regnade in ryska drönare över Polen. Och det var ju även en i Rumänien. Mm. Och många tycker ju att NATO måste vara hårdare mot Putin.
He is betting that NATO and Western countries in general are led by cowards. And again, so far, he is proving to be right.
Det här är den amerikanska professorn och Rysslandsexperten Stephen Fish som intervjuas i BBC. Han tror att Putin kommer gå ännu längre om NATO inte gör något kraftfullt.
He commits kind of outrage after outrage, and then when the West doesn't respond strongly, kind of pauses and then he commits the next outrage.
Och de senaste dagarna så har ju ganska många luftat den här tanken att NATO måste sänka ribban för att svara med våld mot Ryssland. Och jag såg att Litauens försvarsminister, han gick så långt som att peka på vad Turkiet gjorde när ryska plan kränkte turkiskt luftrum 2015.
Militäralliansen NATO protesterade idag kraftfullt mot att ett ryskt stridsflygplan flög in i turkiskt luftrum i helgen när det skulle anfalla mål i Syrien.
Hösten 2015 är relationen mellan Turkiet och Ryssland spänd. Ryssland som stöttar regimen i Syrien kränker turkiskt luftrum flera gånger i början av oktober. Ett ryskt plan som blir bortjagat från turkiskt luftrum låser sin radar i över 5 minuter på ett annat turkiskt flygplan. Turkiet får nog och gör tydligt för Ryssland att nästa gång ett ryskt plan flyger in i Turkiet, ja då blir det nedskjutet. Vilket sker 2 månader senare.
Turkiet offentliggör nu vad som sägs vara en bandinspelning av de varningar som ska ha utfärdats innan turkiskt flyg sköt ner ett ryskt bombplan tidigare i veckan. Att Turkiet nu offentliggör inspelningen ses som ett direkt svar på påståendet från den överlevande ryske piloten att ingen varning hade utfärdats och att planet inte befann sig i turkiskt luftrum.
Det brukar beskrivas som att turkarna fick nog efter bara 17 sekunder. Det var så lång tid det ryska planet fick innan det sköts ner över Turkiet. Men det som inte sägs lika ofta är att den ryska besättningen fick 10 radiovarningar om vad som skulle hända redan innan de flög in i turkiskt luftrum. Och det här var såklart inte bra för relationer mellan länderna, men det ledde faktiskt inte till någon större militär eskalering.
Nej, och jag tänkte på den här litauiske premiärministern. Han är ju inte ensam om att dra paralleller mellan det som hände i Turkiet och kränkningen i Estland i fredags. Men det finns stora skillnader.
För den gången var ju Ryssland ute på riktigt skarpa uppdrag.
Det var ju krig.
Där så genomförde Ryssland bombanfall mot olika typer av etniska grupper som där Turkiet bland annat stödde några av de här fraktionerna, de etniska grupperna. Och sen så genomfördes det upprepade anfall under flera dagar. Man passerade turkiskt luftrum, om än väldigt kort.
Johan Hovinen på Försvarshögskolan.
Så att det var ju en helt annan situation, skulle jag säga. Det ska man ha kanske i åminnelse när folk nu ropar på att man ska kanske skulle öka våldet och då skjuta ner den här typen av mål.
Till skillnad från vissa europeiska politiker så tar USA:s president Trump inte ifrån tårna på samma sätt när han pratar om den ryska kränkningen i Estland. Och det gör också att han inte låser sig vid att göra något mot Ryssland. Och det här höga tonläget från europeiska ledare, det kan bli en del av problemet om det sen inte backas upp med något.
Det beslutet om NATO är trovärdigt eller inte, det fattas ju inte i Bryssel, utan det fattas ju i Moskva. Och det är klart att om Moskva hela tiden jobbar på att skapa situationer som befinner sig någonstans i gråzonen hela tiden, då blir det en underminering också utav NATOs trovärdighet.
Om inte NATO eller EU gör något kraftfullt mot Ryssland så är det kanske bättre att vara tyst och hantera den här typen av händelser precis som man gjorde i fredags. Johan Hovinen på Försvarshögskolan.
Den reaktion som kommer, den är ändå ganska kraftig. Det är 3 länders flygvapen som är där och markerar. Så att det är en skarp markering.
Ja, för det var ju finska F-18-plan och italienska F-35 och även svenska Gripen-plan där uppe i luften. Så de ryska planen, de hade ganska svårt att göra något om de hade försökt göra något.
De här MiG-31-orna, om vi ska dra en till modell.
Ja.
Och Sveriges försvarsminister Pål Jonsson, han är väldigt nöjd med hur NATO skötte allt.
Man agerade precis som man ska göra. Man agerade handfast, man agerade resolut. Och det är naturligtvis mycket bra också att våra Gripenplan mötte upp och följde de ryska stridsflygplanen över Östersjön.
De här ryska stridsplanen var visserligen beväpnade, men de höll sig i utkanten av Estlands luftrum och de var aldrig mer än en mil över gränsen. Så de var ju bara där för att provocera.
Och så länge inga nya beslut har fattats så inom NATO så är det de vanliga rutinerna som gäller för när ett plan ska skjutas ner.
Vilket är typ nästan aldrig.
Det får ju insatsledaren vid varje insats avgöra naturligtvis. Det finns ju speciella insatsregler hur man hanterar de här frågorna.
balterna, de verkar ju lite mer sugna på att ta med hårdhandskarna mot Ryssland, i alla fall jämfört med resten av NATO.
Mm.
Men som det ser ut nu så är det ju inte så mycket Estland eller något av de andra två baltländerna kan göra, i alla fall inte i luften.
Estland saknar ett flygvapen som med jaktflygsförmåga. Så ja, då får man förlita sig på andra mekanismer som kanske som är skapade för att kunna verka i fredstid. Och då som air policing som NATO bidrar med, som egentligen är kanske ett halvt steg mot artikel 5 då. Men ändå en fredstida lösning för att kunna upprätthålla sin territoriella integritet i luften.
Johan Hovinen på Försvarshögskolan.
Här någonstans så finns det en gråzon lite grann som uppstår, som Ryssland passar på att utnyttja och pröva, för de vet att hade det här varit i händerna på esterna, då hade det kanske sett annorlunda ut. Då hade kanske uppträdandet från estisk flygvapen hade varit aggressivare än vad det blir från NATOs sida, som är mer kollektivt ansvarstagande.
I Sverige är ju beslutet att skjuta ner ett ryskt plan, det ligger ju helt i nationens egna händer här. Men så är det ju inte i Baltikum, utan där är det ju NATO-länderna som bestämmer. Och i det akuta läget så är det ju faktiskt den enskilda piloten från ett annat land som bestämmer om ett ryskt plan som kränker Estlands luftrum ska skjutas ner eller inte.
Det skulle sannolikt krävas någon typ av att man själv har blivit utsatt för någon typ av hot som skulle kunna vara fara för färde för liv, eller att de här planen skulle göra någon insats mot andra flygplan eller mot mål på marken till exempel.
Piloten kan ju också få order om att skjuta ner ett plan, och inte heller då fattas det beslutet av Estland, utan det görs i ett pyttelitet samhälle vid gränsen till Nederländerna.
Den kommer från stridsledningscentralen i Tyskland, i Udem.
Så rutinerna för den här typen av incidenter är väldigt tydliga. Inga ryska plan kommer skjutas ner så länge NATO inte bestämmer något annat, eller om Ryssland faktiskt börjar attackera och bete sig aggressivt.
Nej, och det är väl knappast troligt att det kommer bli några radikala förändringar. Typ som att NATO skulle bestämma sig för att göra som Turkiet och hota Ryssland med att nästa gång det kommer ett plan som kränker ett NATO-lands luftrum, ja, då kommer det skjutas ner.
Då finns det ju ingen återvändo. Och gör man inte det, skulle man då misslyckas, ja, men då blir ju det också en markering, så att man inte kan ha förmågan då.
Du har lyssnat på ett extra avsnitt av Gräns om varför inte någon skjuter ner de ryska stridsflygen.
Och det här avsnittet släpps måndagen den 22 september 2025. Jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.